Då hälsar vi välkomna till EM-podden. Sverige har gått vidare till semifinal. Det är nu onsdagen den 26 januari och Sverige har spelat färdigt mellan rundan. Vunnit mot Norge och idag är det bara jag och Stockenberg som kör podden. Flink skulle ju ner till Ungern och sen stoppades han av ett PCR-test. Och vi tycker ju lite synd om Flink nu, eller har Stockenberg?
Jo, men det är klart vi gör det. Han brukar ju vara delaktig i varje mästerskap och vara på plats. Och sen nu, när det går bra för dem så kommer han inte iväg. Så det är ju, det är lite tråkigt. Och sen att han inte kan vara med här är ju både lite tråkigt men samtidigt lite skönt. Det känns som att det är lite föräldrafritt i podden.
Ja,
exakt.
Ja, det tycker jag med.
Jag tror han helst lyssnar på den här podden först innan han släpper den i Aftonbladets namn.
Men du sa innan, det här är det säkraste tecknet på att Sverige kommer att vinna EM när inte han kommer dit.
Jo, men han har ju hela tiden surrat om det, att han har varit på 20 mästerskap och de har aldrig lyckats vinna. Han har aldrig lyckats vara på plats när Sverige vinner. Och så han, ja, så det är väl ödets ironi att de kommer stå där som slutsegrare på söndag.
Vi får väl ändå börja med den här matchen, Sverige-Norge. Om man tar gårdagen svensk då, så kan man väl säga att om man tittar på sociala medier och liksom allmänt runt på sajterna, SVT, Aftonbladet, Expressen, Kristianstadsbladet för den delen, det är ju mycket Walter Krins. Vad säger du om avslutningen där med straffen och det sista som hände?
Nej, men alltså, om man säger, han är ju född för såna här avslut. Alltså han, det känns som att han, alltså det är liksom regisserat för att han ska alltid hamna i de här situationerna. Jag vet inte hur många gånger i matcher, alltså när han var både i Kristianstad och som ungdomsspelare och så där, han ja, mirakulöst liksom gör han saker i slutet av matcherna och lite sackevarning liksom. Att de är alltid på plats. De är alltid där när det ska avgöras.
Ja, det är fascinerande när man, så när man började följa honom där i IFarna. Han hamnade liksom redan där sina första A-lagsmatcher, så nog fan var det han som avgjorde sista sekunden. Och sen något år in där så gjorde han 6 mål sista minuterna, avgjorde med sista sekunden mål. Och sen kom han upp i A-laget i IFK och samma där och började liksom avgöra. Hamnar alltid i centrum. Uffe kallar honom pojken med guldbyxorna.
Han har ju den auran, det är liksom, vad ska man säga, han sticker ut alltså med att bli asglad och visa känslor, och det är sånt som folk gillar. Sen blir man ju bara så här, hur kan han inte få spela mer i Berlin? Det är inte så att Hans Lindberg, alltså jag har ingen statistik, men alltså han borde ju få lite mer speltid, för nu har han i alla fall varit svinbra. Det känns ju som att han inte kan missa.
Det känns ju som att detta, nu här EM, detta kan han liksom visa upp när han kommer tillbaka. Titta här liksom vad jag kan om jag får chansen.
Ja, men jag tror Kretschmar och de har, ja, det här är nog ett bra skyltfönster för sig själv. Och kunna sätta lite press på Berlin med speltid. Eller då liksom, ja men fan, jag är för bra för att sitta på bänken. Så jag tror att det här är ett lyft för, ja, ytterligare, han fick ju ett lyft där när han varit med uttagen lite sensationellt i Christians trupp. Men sen har det varit lite, stagnera lite, men nu känns det som att nu lyfter han igen.
Det var rätt fint, han stod i någon TV, det är TV4 intervjuade honom där, Max Grindahl. La han ut texten där i något svar om att, ja, att han var liksom rörd eftersom, med tanke på den tid eller de år han har haft här sedan han flyttade hemifrån första gången han flyttade till Tyskland, sitta där i en pandemi ensam i en lägenhet och sen inte få så mycket speltid, att det har liksom varit lite motgångar då de senaste åren. Det märktes på honom att det här betyder liksom lite extra.
Men han har väl aldrig haft några alltså problem, det har ju bara flytit för han i både karriär och allting, kan jag tänka, som människa och från Åhus där och varit barnstjärna och sen direkt upp i Kristianstad och blivit hjälte bland södra kurvan och vunnit SM-guld och alltså debutera i J-landslag, A-landslag. Det rullar ju bara på sådär. Så, men det är kanske så här en, alltså en, om man ska bli riktigt bra, att man måste ha sina motgångar också.
Precis, ja.
Så nu har vi inte haft, han har inte varit dålig, men han har ju bara inte fått spela. Det är väl, det är väl så enkelt. Den är det väl att ta bort Hans Lindberg. Det är ungefär som att ta bort vad heter han, Gensheimer i Reineckar eller, alltså det är inte så jäkla enkelt heller, utan det är väl mycket politik bakom det där också.
Om man tittar avslutningen där igår med, förutom att han satte straffan, han kommer inte ihåg vad han sköt straffan nu, men det var väl någon slags flipplobb. Men det jag tänkte på med sen efter timeouten där Norge, var det inte fel taktikval att sätta upp liksom så att man ska komma till ett avslut från 10 meter? Brukar man inte vilja ha kant eller inspel till mittsex i sådana läger för att liksom få dubbla chanser om man skulle...
Ja, alltså det optimala är ju att spela på straff när det är 15-20 sekunder kvar. Jag tror inte det hade krävts så där jättemycket för att de hade kunnat fått en straff.
Nej.
Sådär, så...
Lite gamla synder tror jag, som alltså att Sagosson har inte varit så bra som han kan vara i EM, men man ändå när man ändå när
liksom... Men sen är det ju så i hierarki och hur det är, alltså det är de stjärnorna som tar de frisparkarna, straffarna, alltså i alla idrotter så är det ju, det är ju, ja, det blir ju naturligt, men ja, det var lite skönt också när han höll på att dumma sig där under matchen. Nu är inte jag så där att, men det där var ju patetiskt liksom.
Du brukar gilla sånt ju.
Ja, jo, men ja, men det passar liksom inte. Det ska ju vara en, det ska ju vara en jugge som gör så, eller en, ja, eller en spanjor. Det ska ju inte vara en kille som är uppväxt i Hadangevidda liksom. alltså de, nej, de ska inte vara några bondtjuvar. De ska vara de här snälla och akkurat. Alltså att allt ska vara korrekt.
Ja, och positivt och härligt och gött.
På något sätt så är det väl lite charmigt att även en norrman kan fuska. Ja, men, alltså, jag har aldrig varit med om det förut. Men... Ja.
Jag tänkte vi skulle titta lite på Sverige låg under, ska vi säga kort... De låg under med 5 mål i paus. Det kändes som att man nästan kunde stänga av tvn och gå och lägga sig och skita i och se förödmjukelsen. Jag trodde ju att Jonas Wilde skulle vara stolt och mallig som en topp här när han kom hem till Kristianstad igen. Så blev det ju inte. Du som är liksom den analytiska av oss, vad är skillnaden mellan första och andra halvlek? Varför blev det så här?
Alltså, det är väl ett, alltså egentligen ett karbonpapper hur Norge var i första, så är Sverige i andra. Och vice versa liksom. Alltså det är egentligen det Sverige ändrar på. Jag skrev väl lite där, men jag kan väl gå in lite mer konkret. Alltså dels så är det ju att vi byter målvakt. Och han får ju träff redan från första skottet.
Johansson
där. Och då ska man ju veta att Sverige har en 4-5 chanser att gå i kapp direkt nästan i andra halvlek. Men fortsätter ju bränna lägen och ta fel beslut och ja, allting fel i princip i både andra fasen och i det uppställda anfallsspelet. Och Säverås fortsätter ju rädda, men sen fortsätter Johannesson rädda. De får ju bättre träff på Reinkind, och där var ju jag orolig innan matchen att han skulle ha lekstuga, och det hade han ju första halvlek totalt. De testade väl 4 stycken tror jag, och det var väl ingen som kom åt han.
De testade din lösning till slut ju med Darj.
Ja, men då sköt han ju bara över Darj istället. Så. Mm. Men i andra bestämde sig för att ta tidig höjd på han. Och på något sätt så får de in Norge precis dit de vill, i mitten. Allting skulle ske i mitten. Och där är ju Sverige grymt starka liksom. Karlsbogård är ju ingen hjälte offensivt nu för tillfället. Men han och Bergendal där är ju, det är ju bastant alltså.
Och så direkt att när, så fort de, man såg Norge, de startade ett anfall och Sagosen började röra på sig på nio. Bergendahl, tre bastanta kliv framåt och sen bara, boom, man gillar hans sätt. Och ja, Per Johansson skrev liksom tacklingar, raka fina tacklingar.
Ja, ah, jo men alltså det är så jävligt. Alltså, man nästan känner hur hård han är som människa. Ja. Alltså, det är nästan som man, nej jag vill inte ha de där labbarna över min bröstkorg eller mina armar. Liksom. Man känner nästan hur ont det gör. Men han gör ju det på ett schysst sätt. Och det han har utvecklat nu sista åren, jag har ju varit med och mött han ganska mycket. Både i handbollsligan och även i Allsvenskan när han kom till Aranäs. Så är det ju hans fötter och ja, när han kom upp i Aranäs då var han ju, då var han en liten köttbulle. Alltså då var han ju fet. Men nu har han ju liksom omvandlat det här och det är liksom ett granitblock. Men framförallt så är det ju fötterna, förut åkte han ju på massor med utvisningar för att han var vårdslös nästan, och det var ju för att han inte hann med. Men nu har han ju ja, fått till sig de fötterna. Det är ju, det är som en ballerina nästan.
Ja, och så får, han tar ju liksom kontakten så tidigt innan de hinner börja stegra. Liksom.
Ja, precis. Tidig jäkla höjd liksom, innan de får fart. Och det är ju liksom enligt instruktionsböckerna. Och gör det jävligt snyggt. Och sen har de ju bra timing där med... Det är några gånger han hamnar på sniskan, men då... Då är ju Lagergren eller Karlsborg går där och stänger. Men det är ju för att han tar så pass bra höjd så de hinner rädda han, även när han går bort sig lite halvt. Men rent generellt, jag tycker inte Sverige spelar. Alltså, det var väl inget taktiskt eller något sånt där. Utan de fick bara lite mer flyt och till slut så fick de hål på Säverås. För kan man säga att de spelar ändå ganska hyggligt. Första kvarten, Albin, han brände väl 3 eller 4 frilägen. Alltså, sopren med målvakt utsida 2.
Vad är sådana drömläge? Han brukar ju ha, brukar gilla sådana.
Ja, han brukar ju, jag tror aldrig jag sett han missa knappt i de lägena. Det är klart jag har sett, men alltså, han brukar ju måla 8 av 10 i alla fall.
Ja. Sen får man ju ändå säga, det var ju en nyckelsekvens där i... I slutet av matchen när det blev armen uppe från Norge och de fick en retur. Och så tar Bergendahl och Sagosen la väl handen samtidigt på bollen. Det är ju riktigt 50-50 domslut. De hade ju lite tur med domslut också.
Jag tyckte faktiskt att Sverige hade i princip hela matchen de här tveksamma med sig. Alltså, de kunde ha åkt på någon utvisning där på Darj i... När det är ett lite halvjobbigt läge och han klarar sig. Och medan ja, Wettler då, han åkte i första situationen där Jim liksom springer in i hans lår. Alltså, för han är så låg i sin tyngdpunkt. Så, men ja, det är ju så det är. Handboll är ju en sån sport att du måste ha lite marginaler och lite... Ja, ett bra lag har tur. Alltså, så man ska inte be om ursäkt. För det är många gånger man har känt det genom åren när man har mött Frankrike och de här att fan, vi får ju inte ett tveksamt domslut. Så det där ska vi inte be om ursäkt för. Däremot så är det ju sådär när man är analytisk. Norge, varför tar inte de timeout vid 21-23 eller 22-23? Varför sitter Reinkind 8-10 minuter när Sverige knaprar in? Alltså... Det är såna, de måste ju vara väldigt besvikna på sin taktiska, alltså disposition i andra halvlek.
Jag ska prata med Jonas Villa efter vi har spelat in podden. Så det ska bli spännande att se vad han säger om.
Nej, men du kan väl skicka med från mig att timeout 21-23, 22-23 istället vid 22-23. Då går de upp och så har de ett anfall på 14 sekunder och Sullivan drar ett vansinneskott 5 meter över.
Ja, väldigt stressat, ja.
Konstigt för att vara hos Sullivan, liksom. Mm. Han brukar ju inte ens vilja skjuta. Men, ja. De fick Norge dit. Alltså, de vart rädda för att förlora i slutet. Och den psykologiska, liksom... Pressen vände. från att Sverige hade sett helt döda ut. Och det är det som gör den här sporten unik. Och den här, ja, att det kan, jag tror att den är 5 minuter kvar, så ligger de under med 4.
Ja, det är de mer underläge.
Ja.
Och sen, men det är ju fascinerande med inför Flink skicka ut en sån här enkät med vem man trodde skulle bli svensk hjälte om man om de skulle gå vidare. Det var ju ingen som hade Walter Kriens där, och vi var inne på det ju, när det ska avgöras, så är det Sagosen och Norge litar på det sista anfallet. Sverige skickar fram Walter Kriens istället. Visst, nu hade ju han Vanne missat 2 straffar och jag bara missat en, så då var det kanske givet i det läget. Men av de här nyckelspelarna i Sverige så Vanne var en av dem man trodde mest på. Han fick ju ingenting att göra. Han har blivit i stort sett punktmarkerad i flera matcher nu, där man offrar sin kantförsvarare bara för att han inte ska få bollen i princip.
Igår försökte de ju använda det hålet på båda sidor. Alltså, de får ju enormt många och jättefina lägen utsida 2 igår. Jag tror Gottfridsson bränner 2-3 utsida 2. Karlsbo går 2. Lagergren 2-3 stycken. Sandell någon. Så nu börjar de ändå springa i de hålen. Mm. För det är ju gigantiska ytor alla tvåor emot Sverige får liksom att skydda.
Det hoppas vi på att de fortsätter med. Ska vi säga någonting om Gottfridsson med, som ju när Felix Klar inte kan vara med och inte kunde vara med. Han är rätt fin och trygg att ha.
Han växer ju bara av förtroendet, och det var som han sa innan. Han är ju van att spela 60 minuter. Men jag tror att de har varit jäkligt smarta som har vila honom stora delar i det här EM:et. De har liksom haft råd med det mot både Polen, Ryssland och sådär. Och kanske mot Tjeckien och Spanien. Då var han inte tillräckligt bra, så då skulle han inte spela heller. Så jag tror ändå vi har en hyfsad fräsch Gottfridsson med oss in i semifinal här. Om man tittar lite framåt. Så det, och Karlsbogård har de också bytt ganska mycket. Och Lagergren och Sandell har väl i stort sett delat på det. Nu kändes det som att de valde Lagergren. Jag tror det i och för sig mest för försvarsspelet. Men det känns ändå som att Sverige kommer in fräscha. Det känns inte som att man är helt slut, oavsett om det blir Frankrike eller Danmark. Så det kommer inte vara på orken eller fysiken vi förlorar i alla fall.
Nu är det ju ikväll som Frankrike och Danmark möts, så det avgörs sent här vilka motståndarna blir. Tror du att Danmark är lite sådär? Vi i Sverige har ändå skällt mot dem tidigare. Om de förlorar och lägger sig mot Frankrike så slipper de ju i Sverige. Jakobsson har ju redan liksom flaggat lite för att han kommer vila, kanske Gidsel och kanske Mikkel Hansen i perioder så. Tror du de föredrar att möta Spanien?
Ja, alltså jag skulle göra det. Om man tittar på turneringen och tittar hur lagen har sett ut nu här mot slutet i mellanrundan eller huvudrundan och sådär, så har ju Sverige sett betydligt bättre ut än Spanien. Vad har de 2 uddamålssegrar mot Polen och Ryssland? Covid-drabbade både Polen och Ryssland ska man ju också tilläggas.
Polen, alltså ingenting att spela för igår heller, och de är ju, de liksom, det var ju på hårt att de att
ja, de har väl bollen vinna. Och bollen för ett kryss Polen i slutet där, så och mot Ryssland så har de, Ryssland har ju straff på övertid för ett kryss, så men det där är ju, det är en stor, det kanske man ska ta på flipsen eller flopsen, men det är ju de spanska målvakterna, de räddar ju inte en boll.
Ja, vi kan ta Flipp nu då, men om vi stannar där, för att Corrales startar ju, tror han hade 4 räddningar på de 4-6 första avsluten då. Sen lite som Sverige där, inte en enda räddning i andra halvlek förrän i absolut sista Polens sista anfall.
Nej, precis.
Och det ska väl vara, är det EMs bästa eller ett topp 2?
Nej, men det ska, ja, innan mästerskapet så är det väl det bästa paret. Står liksom i Barcelona och Väsbrema.
Barcelona, Corrales, Ville Vespan, ja.
Så det är ju, ja, det är inga dussingäng. Det är ju två lag som, ja, man nästan förväntar sig ska vara ett Final Four. Och båda är ju självklara första val i de lagen. Så det är ju, ja, nej, det är nästan så de har gått från liksom världsmålvakter till klisterallergiker.
Och sen byter de inte heller. De har ju någon, han har ju någon fix idé där att han ska köra med målvakterna. Ja, de blir tvingade att byta lite mot Polen, men det hjälpte inte det heller. Men annars har de ju liksom, de har ju kört, pumpat på med den målvakten som startas. De ska stå varannan match liksom.
Pumpat. Ja, precis. Men det är ju, ja, det som imponerar med Spanien ändå, det är att de gör aldrig mer än vad som behövs.
Nej, de är ju
de förlorar ett match, de, alltså de på något sätt, de traskar vidare och är ändå med om, ja, medaljmatchen nu kommer de få, så det är ju, ja, men de ser ju svaga ut, alltså defensivt framförallt känner jag inte igen dem, alltså de brukar alltid vara jättesvåra att göra mål på, nu känns det som att de torskar kamper och ja. De brukar alltid lura motståndare till massa tekniska fel och sånt där. Men inte ens där gör de. Så.
Men om vi vänder på det då. Om vi säger att Danmark hellre möter Spanien. Vill Sverige hellre möta Frankrike eller Danmark? Det är väl Danmark vi också vill möta, eller?
Nej, men jag tror ändå Sverige hellre vill möta Frankrike. För att
du tror det?
Ja, men jag tror ändå att det är ett lite... Och framförallt, man slog ju dem i semifinalen där i VM förra året. Så jag tror ändå man känner att de inte har de här... Alltså, Gerard kan ju vara fantastisk i målet och den här parten. Men det är jobbigt att veta att man har Landin och tar inte han något, så har de ändå Möller också. Så det... Och sen ändå deras 7-6 är jobbigt och de... Alltså Danmark har så mycket mer hela tiden att ta till. Alltså Frankrike känns mer som att, alltså stäng ner Dikamem så är halva matchen vunnen. Liksom få hål på Gerard, stäng ner Dikamem så har du en god chans att vinna. Karabatic ju... som han har varit och Lagarde och Richardson. Det är ändå inte liksom några sådana här. Ja, och de kommer inte ändra sitt sätt att spela. Danmark, han kan ju bestämma sig Jakobsen för att idag spelar vi 7-6 hela semifinalen. Alltså, han är ju sån. Sådär. Så jag tror att Sverige hellre, och jag tror personligen att vi har en större chans mot Frankrike, även fast vi historiskt har haft svårare för Frankrike än Danmark.
Men Danmark... Sen har vi ju sett Island med att det liksom...
Ja.
För den matchen var ju viktig för Frankrike. Så att det, liksom, det går ju att störa dem rätt ordentligt.
Ja, absolut. Och det är ju lite, alltså inte riktigt Balkan mentalitet men när det inte funkar så är det mycket gnäll på domarna och tycker synd om sig själva och mycket fokus på annat. Det känns som att Danmark är mer maskiner. De bara mosar allt som står i sin, alltså, väg. Det var ju som nu sist, var väl en ganska, då ledde väl med 10 mot Holland, eller Nederländerna då. Han gjorde inga byten ändå, han spelade med Hansen och Gidsen 60 minuter. Sådär, vilket man kanske tycker är lite konstigt. När man har Lauge, Mats Mensa, Lasse Andersson, sådär.
Och Kekelöke kom in och gjorde 10 mål, eller?
Ja, nej, men det är som ikväll, man tror... Ja, jag vilar Hansen och Gidsel då, men det är ett ganska bra lag ändå. Ja. För idag kommer väl Svan och Jakobsen spela på kanterna istället. Och Möllgård kanske spelar idag. Han spelar ju inte sist en enda sekund. Plus Lauge spelar ingenting. Mats Mensa spelar 20 minuter. Så de har ju lite kapital. Det spelar nog ingen roll vilka de ställer över. Det känns som att de är en nivå bättre än alla andra ändå. Sen givetvis motivation slår ju klass i många fall. Så jag blir inte förvånad om Danmark lägger den här matchen. Det är lite som i OS när de la Sverige matchen i gruppspelet.
Ja, och det är väl så med liksom som i handbollsligan, om man möter ett lag i de sista omgångarna och sen riskerar att få dem i ett slutspel, så kanske liksom inte man visar upp allt man har erbjuda i de matcherna, utan Danmark vet ju att ja, vi riskerar att få Frankrike i en final här, då vill vi kanske inte spela ut alla kort.
Eller så är de så pass att de ser det här som en jävla EM-final. Alltså vinner de idag så kommer ju förmodligen Frankrike vara borta.
Mm. Ja, det som krävs är ju att Island tar sina poäng där mot Montenegro. Men nu så Palmason är tillbaka.
Elisson på kanten. Nej, men där är jag ganska övertygad om att Island vinner den matchen. Montenegro känns som att nu gick luften ur dem. Jag tror de i och för sig har en teoretisk chans att komma trea i gruppen. Om de slår Island och Kroatien slår Nederländerna, så blir Montenegro
det blir många lag på förra.
Ja, men de blir trea i gruppen då, för de har slagit både Island och Kroatien.
Mm.
I så fall då. Men jag tror Island är så pass mycket bättre än Montenegro. Och deras de har väl i princip bara vunnit mot Balkanlag Montenegro. Mot andra lag så har de ju inte ens varit i närheten nästan.
Det är som man hade ju velat, nu kan ju inte Sverige få Island i en semifinal tyvärr, men man hade ju velat se, man hoppas nästan liksom att Island ska,
det
har ändå varit spännande detta EM att de,
jag tycker de är värda, och de är väl det lag som kanske, förutom Tyskland då, som har varit hårdast drabbat, alltså av coronan, de har ju verkligen fått sina bästa spelare alltså insjukna i det där.
Mm.
Så de känns som att de är fruktansvärt värda en semifinalplats.
Lite otäckt är det ju nu. Jag går in på min lilla flopp. Då är ju, det har vi vetat om hela tiden, men nu ska ju Sverige åka till Ungern. Vi hade inga positiva covidfall idag. De här dagarna blir ju något av en rysare här nu innan semifinalen med, om vi klarar oss från nya covidfall. Men det är ju kanske som du sa där, det finns ju inte riktigt i Ungern corona. Så att, hur hade du liksom lagt upp? För att när man pratar med Walter här i veckan så sa jag att vi lever i en bubbla, men vi umgås ju liksom som normalt på hotellet och så, de som är friska. Hade man inte velat, när jag sitter utifrån så hade jag velat att Solberg sa till spelarna, nu håller ni 5 meter från varandra, inte någonting närmare. Sitt på era rum så mycket som möjligt. Nu bor de i och för sig ihop, de har rumskamrater. Men att de liksom verkligen anstränger sig, nu håller vi oss friska här. Eller det är så viktigt med det sociala liksom, för att kunna...
Alltså jag tror om man ska ha sådana där fängelseregler, då tappar man ju allt vad sug är liksom.
Mm.
Alltså jag själv hade gjort det om jag hade varit ledare. Man vill ju sitta med sina ledarkollegor och sina spelare. Det är ju halva grejen. Det här är väl så pass att... Ja, alltså det är klart man ska ta handsprit och inte hångla med varandra. Det är inte det jag säger. Men alltså, det är ju lite tillfälligheter också.
Ja, det känns ju...
Alltså de säger väl att det här kan ju smitta på vad fan som helst liksom. Det är ju... flera mil som avstånd liksom, så det, man ska ju givetvis inte utmana ödet, men jag tror inte man kan inte vara Gestapo heller. Det är vuxna människor som med sunt förnuft.
Vi har ju varit inne på många bra saker i det svenska spelet, men har du någon annan flip som du vill tillägga som vi inte redan har? Jag hade ju Bergendahl som försvarsspel där, har vi pratat om. Är det något annat du vill lyfta?
Nej, men jag tycker kanske lite att det har kommit skymundan. Det är ju Peter Johannessons inhopp. Alltså, det är ju egentligen det som är vändningen. Alltså han totalt stänger.
Ja, utan det så blir det ingen avgörande straff.
Nej, utan det är ju... Alltså, han bommar igen butiken. Alltså Norge kommer till ungefär samma lägen som de gör i första halvlek, men... Han räddar ju i princip allting.
Var det helt givet för dig att de skulle byta målvakt i paus?
Nej, jag tyckte nästan det var lite konstigt. För det var väl det som kändes ändå, att försvar målvakt kändes ju okej. Det var ju att man kastade bort bollar i anfallsspelet och inte kontra som de inte har gjort på hela mästerskapet. Och det var ju anfallsspelet, det var ju 2-3 gånger de bara snodde bollen så var det frilägen. I uppställt så kändes det väl som att de hade jäkligt bra koll. Det var Rankin de hade problem med. Saker sen kom några gånger, man tappade höjd. Men han brände ju en del skott också.
Ja, han var liksom, Thulin var ju liksom inte, han var ingen, han spikade inte igen, men han var kanske inte tillräckligt dålig heller för att byta sig ut egentligen.
Nej, och det får man ju, det är väl kanske Thomas Svensson då som hade känslan att Johannesson är en sån som kan gå in och stänga, och det är precis där vi behöver. Nu vet jag inte hur de resonerar så, men det är ju en taktisk jävla genidrag. För annars tyckte jag inte de ändrade så mycket i spelet. Det var ju samma spelare, och man kanske till och med satt och väntade i andra halvlek där efter 8-10 minuter. Ja, men nu måste ni väl ge Valinius eller Edvardsson chansen, för det kan ju inte bli sämre. Så var känslan i alla fall.
Stocken, nu är det match på fredag. Vi får se här om vi kör en podd innan på matchdagen därmed, eller hur vi gör. Men vi får återkomma till det när vi vet vad pappa Flink kan, vad han kommer fram till. Vi får lyssna på honom där, känns så.
Det är för övrigt jäkligt skönt att det är föräldrafritt idag alltså. Att vi får leka lite utan pappa där.
Jag känner en viss press på mig med att jag måste liksom ha ordning och reda på anteckningarna.
Vi kommer ju få anmärkningar. Vi kommer ju få en lista efter det här, ja, podden som, ja, förbättringspotential.
Han skrev ju här i vår lilla chattgrupp när jag skrev att ja, jag är redo, Stocken, när du är. Det var liksom en suck som man, att han skrev, hur ska det här gå?
Ja. Nej, jag tycker det är Ottos ganska bra faktiskt.
Nu när inte han är här så vill jag gärna smyga in lite. Det är cupsemifinal imorgon, Kristianstad-Sävehof. Rätt så infekterad match efter deras dispyt med när matchen skulle spelas. Vad tror du om den matchen? Kommer du att titta på den på Solid Sport? Eller?
Ja, det kommer jag väl förmodligen göra, eftersom jag är en handbollsnörd, så det kommer jag nog göra. Men jag tror inte mellan lagen så där, utan det är väl pamparna. Jag tror inte för Larsson och Micke Apelgren är asarga på varandra imorgon när de träffas. Om jag ska vara riktigt ärlig.
Men och Jesper Larsson och Alvarsson, ja, ska ner till Budapest och, ja, på någon konferens.
Jag såg där i något reportage där att Emil Berggren då undrar om de hade tagit någon bira ihop där nere. Men ja,
vi får följa upp det. Också i Kristianstad, Ulf Sivertsson har fått sparken från Kristianstad HK. Det har du noterat, eller?
Ja, konstigt.
Ja, det får man ändå säga. Hade jag varit i deras sits så hade jag mest varit glad att de lyckades få en utöver. De har haft chefer att meriterad, och att de får dit Sivertsson som meriterade tränare. Det är liksom,
för mig så säger ju det att, alltså, för andra tränare liksom, att nej, jag tar nog en extra betänketid om det nu är så att det är tjejerna som har fått bestämma liksom. Jag tycker hela grejen verkar vara konstig, men ja, jag har ju för lite fakta, men jag ser ju bara det jag läser liksom, och det är väldigt tyst och väldigt liksom, ja, bara, ja, för mig så känns det som att det här har väl pågått en längre tid i så fall.
Ja, man har ju hört lite om att det har varit missnöje bland spelarna. Men frågan är ju hur mycket makt spelarna ska ha i alla läger. Liksom.
Sen har väl jag också hört att det finns många ganska starka personligheter just i den gruppen också. Mm. Som har vissa idéer sådär. Så, ja. Men ja, i alla fall konstigt. Jag tror ju att Tubby är en tillräckligt bra tränare för Kristianstad HK:s damer. Det måste jag ju säga. Det är, ja. Sådär så.
Perfekt, då kuppar jag in lite Kristianstad också. Vi är nöjda där, Stocken. Det gjorde vi bra, tycker jag. Vi klarar oss och vi återkommer ju då kanske på fredag, men allra senast på lördag, eller hur?
Jajamän.
Tack för idag.
Tack för idag.
Hej. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.